På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Mattias Axelsson och normalt sett så brukar jag vara den som pratar mest. Men när jag är den som hälsar välkommen så vet ni ju numera vem det är som sitter på andra sidan bordet. Det är nämligen Martin Ahlstedt. Välkommen tillbaka till podden.
Tack.
Du är här för fjärde gången, tror jag det blir. Tredje gången nu under hösten, och sen har du varit med en gång tidigare när vi pratade om gränser. Och du är ju med för att du har skrivit en bok om Hisingen. Och så har vi den som utgångspunkt för lite olika avsnitt som vi gör. Och sen så, förutom att du är med i podden, så ska du också hålla ett litet föredrag utifrån din bok.
Ja, om man vill lyssna mer på mig så kan man komma till Stadsbiblioteket den onsdag den 6 december klockan 18. Då kommer jag föreläsa där om Hisingens historia utifrån min bok.
Så den 6 december, Sankt Nikolausdagen, klockan 18.00. På Stadsbiblioteket vid Götaplatsen.
I trappscenen där, det är helt gratis, det är bara att komma och lyssna.
Och idag så befinner vi oss på det kanske märkligaste platsen som vi har varit på än så länge i poddens historia. Åtminstone den mest otillgängliga platsen i någon mening. Hur tog du dig hit?
Jag skulle åkt buss, det slutade med att jag fick ut en taxi istället. En buss blev inställd och då blev det för långt att vänta på nästa buss. Så då fick vi taxi.
Ja, och jag har cyklat hit och det som skulle varit en cykeltur på ungefär 30 minuter blev ungefär 47 minuter för att jag cyklade fel 3 gånger. Och vi befinner oss alltså i Arendal vid hållplatsen Arendals portal. Mitt inne i smeten av olika industriverksamheter, eller kanske ytterkanten av smeten av industriverksamheter. I närheten av Arken Spa ligger precis här ovanför.
Och vi befinner oss också här vid en tid då när de flesta människor har börjat lämna området. Så det är väl det som gör att det är lite... Det hade varit lättare att ta sig hit, tror jag, tidigare på dagen.
Ja, nej, men vi är sent på kvällen en... tisdag i november, och rätt intressant ändå den här pizzerian som vi sitter på precis har avnjutit en calzone. Det är ändå en del folk här. Det sitter några arbetare här och käkar en pizza, förmodligen då efter jobbet som vi konstaterade.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Arendal är det vi ska prata om. Du skriver en del om Arendal i din bok som heter...
Den heter Hisingen, ön i gränslandet.
Jag visste det egentligen, men jag ville vara säker så att jag inte sa fel där, så att jag lät dig ta titeln.
kan väl säga att i del 3, den boken är indelad i tre delar. Del 3, där listar jag ett antal historiskt intressanta platser på Hisingen, och de är ju bokstavsordning.
Mm.
Vilket gör att Arendal då kommer först, eftersom det börjar på A.
Mm. Så egentligen borde vi ha börjat vår lilla miniserie om Hisingen med Arendal, men nu blir det så att vi avslutar höstens lilla miniserie om Hisingen med Arendal. Men alltså Arendal, det är ju ett, jag tror att många känner till Arendal som namn. Men om vi ska börja med benet, vad är Arendal egentligen för någonting?
Ja, alltså det är ju så att namnet Arendal kan syfta på ganska många olika saker, lite beroende på om man har ett nutidsperspektiv eller historiskt perspektiv.
Mm.
Men man kan väl, om vi börjar med det historiska då, så är det ju namnet på en gammal by, en gammal gård, en så kallad stamgård. Vi ska komma in mer på vad det är sen. En enklav, en badort, ett varv, ett hamnindustriområde och ett primärområde idag. Är det ju faktiskt.
Så det finns ganska många olika saker som Arendal kan beteckna. Men vi kommer ju ta hela den här långa historiska resan över flera hundra år. Så vi kommer väl i princip beröra alla de här delarna av vad Arendal har varit och vad Arendal är för någonting. Men vi har ju sagt att det är ganska otillgängligt. Du fick ta taxi för att ta dit. Jag fick cykla och cyklade fel många gånger. Och det är ju lite krångligt att ta sig till Arendal, egentligen var helst i Arendal du ska ta dig. Och alla fattar ju att vi är på Hisingen. Och det tror jag att alla vet, att Arendal ligger på Hisingen. Men kan vi ringa in mer specifikt för våra lyssnare var Arendal är?
Ja, man kan, alltså jag tror att det enklaste är att ha ändå Älvsborgsbron, även om det faktiskt är en bit härifrån, men den vet ju alla ändå var den är någonstans, tänker jag mig. Så att om man då tar sig på Älvsborgsbron till Hisingssidan så är det sen cirka 7 kilometer västerut längs med Hisingens kust. Då är man vid, alltså det område som man väl oftast tänker på som Arendal idag. Sen är det ju så då att det så kallade, vet alla vad ett primärområde är förresten?
Ja, inte säkert. Alla som har varit på vårt quiz vet ju vad ett primärområde är. Men det är ju en indelning som Göteborgs stad har gjort. Vad finns det, 24 primärområden på Hisingen totalt sett?
Det gör det. Och det, jag vet inte, det kanske inte, i dagligt tal säger man ju stadsdel fortfarande, även om det kanske inte är en officiell benämning överallt. Men jag vet inte om primärområde i och för sig är helt synonymt med stadsdel, men lite åt det hållet kan man väl säga att det är.
Men det är en indelning av staden, med ganska små delar av staden, och där är då Arendal ett av dessa primärområden.
Och då tycker jag ändå, när jag nu beskriver var det ligger, så får man ändå kanske ta med att det är ett ganska stort, geografiskt sett stort område. Så att primärområdet Arendal innefattar också hela Volvo Torslanda faktiskt. Mm. Så långt upp på ön sträcker det sig.
Men det bor inte så mycket folk här.
Nej, det är väl inte roligt. Jag försökte då ta reda på hur många som bor här och hur stort invånarantalet är i primärområdet Arendal. Då är det så att jag hittade en siffra som är 10 år gammal. Då bodde det 90 personer. Då hade det alltså sjunkit till under 100.
Mm.
Men när jag nu skulle försöka få fram en mer aktuell siffra så hittade jag alltså en formulering på Göteborgs stads sida för den här typen av statistik där de skriver så här. På grund av för liten befolkning redovisas inte primärområdena Högsbo och Arendal inom parentes industriområden.
Ja, nej, det bor så pass lite eller få människor här i Arendals industriområde. Intressant också att Högsbo industriområde då är ett primärområde där det bor så pass få människor att det inte redovisas. Men det som de allra flesta tror jag tänker på när de tänker Arendal idag, det är väl kanske hamnen, att Göteborg, så att det är ytterhamnsområden. Men ditt specialintresse för den här märkliga gränsdragningen på Hisingen, det är ju egentligen så allting har börjat för din del, när det, för liksom bokskrivandet om Hisingen. Du nämner att Arendal är en enklav på Hisingen och att det har då med den gamla norsk-svenska gränsen att göra. Kan du förklara det där egentligen?
Ja, och de som har hört oss förut här känner ju kanske till grundhistorien då, men om man inte hört förut så får vi ändå kort då kanske ändå påminna eller berätta igen att Hisingen historiskt alltså är delad i två delar kan man säga då, där en är till Västergötland och den andra Bohuslän, och den som till Västergötland var ju då blev svensk redan på 1200-talet fram till 1658, medan resten av Hisingen då var norsk fram till 1658. Och nu är vi alltså i en del av den västgötska delen. Alltså den här gamla svenska delen då, som fortfarande idag tillhör landskapet Västergötland, är delad i två delar. Mm. Varav en då är betydligt större än den andra. Mm. Och den mindre delen, alltså enklaven, det område som tillhör ett större område, är det där vi befinner oss nu. Mm. Och den kallas då ibland de gamla källor som jag hittat för Arendalsenklaven. Så jag har inte kommit på det uttrycket själv.
Nej. Nej,
men det är väl inget officiellt namn, men det förekommer en del äldre källor.
Om inte annat så är det ett jävligt coolt namn att kalla det för Arendalsenklaven. Nej, men just det här, det finns ju väldigt fina kartor i din bok som verkligen rekommenderar att man ska köpa över den här gränsdragningen. Kan man se att det sticker upp som två tungor nästan från Göta älv, där den större tungan då. Ja, men det är Lindholmen och så Lundby och backa oss upp mot Tuve. Och sen så har du den lilla, lite mindre tungan där till vänster om Älvsborgsbron.
Precis, det är ju alltså Lundby och Tuve socknar. Mm. Och Lundby och Tuve är ju fortfarande så pass bekanta begrepp. Mm. Så att de tänker att man kan använda även i moderna sammanhang.
Mm.
Som är då den här västgötska delen. Men sen är det ju intressant då för att Arendalsenklaven alltså hängs på där så att säga.
Mm. Men vilken socken då? Är det Lundby eller Tuve socken som Arendalsenklaven då tillhör som enklav?
Mm. Det är ju kanske inte så ofta man får tillfälle att lägga ut texten.
Fan, vad du njöt av att få den frågan, kände jag.
Ja, det är ju nämligen
nästan lite orimligt mycket.
Precis, men det här tycker jag är lite spännande, får jag erkänna, som den nörd jag är då.
Mm.
Nej, men alltså, Arendalsenklaven tillhörde faktiskt från början Tuve socken. Men år 1860 så bytte området socken och kom att höra till Lundby istället.
Mm.
Och det var alltså byborna här själva som begärde det.
Mm.
Och det här, alltså, om man försöker då gå längre tillbaka i historien och förstå varför det kom att höra till Tuve, så har jag tyvärr inget svar på det. För det har ingen... Jag har inte hittat någon
men det var, som berättade det. Det var så det var, helt enkelt.
Det var så det blev någon gång för länge sedan. Men däremot då, 1860, det är ju inte så länge sedan ändå. Så där finns det ganska bra källmaterial faktiskt. Mm. Och jag har då använt mig av en bok som heter En bok om Tuve.
Mm.
Som jag rekommenderar. Jag har använt flera sådana böcker som handlar om Hisingens socknar. Det finns fina böcker skrivna om alla Hisingens socknar.
Mm.
En bok om Tuve kom ut 1967 i samband med att Tuve landskommun, som det då hade kallats, eller kommit att kallas, men det var ju gamla Tuve socken, införlivades i Göteborg, så att den slutade existera.
Mm.
Och då sammanfattade man hela socknens historia i den här boken.
Mm.
Och där finns det ett helt kapitel som beskriver faktiskt just när de här då fyra byarna som det var, Arendal, Härröd, Synneröd och Syrhåla, som tillsammans utgjorde Arendalsenklaven, bytte socken.
Mm.
Och hur gick det då till?
Mm, vad är det då som händer här 1860 när de här byarna byter socken?
Ja, det är alltså så att de, för det första så hade de ju redan sen, så länge de som i alla fall levde då kunde minnas, ändå sett sig som Lundbybor och använt kyrkan i Lundby.
Mm.
Så det här var ju egentligen en formsak för dem.
Mm.
Alltså de tyckte helt enkelt det var dags att också officiellt byta socken.
Mm.
Och då det finns ett citat här då när de i en skrivelse där de uppger alltså att de alltid i alla avseenden hade ansett sig höra till Lundby. Deras barn hade döpts i Lundby, ungdomarna hade konfirmerats där, de döda hade begravts där. Så att, ja, det är helt enkelt så att de tyckte att det var dags att det också blev så på riktigt.
Ja.
Och det finns också då källor som visar att sockenstämman i Lundby hade bestämt att ett av sockens fattighjon skulle tas om hand i Arendalsenklaven. Så det finns stöd för att de inte bara hittade på detta utan att det faktiskt var så. Och sen så är det en lite kul detalj här, tycker jag. Det verkar ju varit ganska enkelt att få igenom det här bytet. Men det är ändå så att Tuve tappade ju sin enda kust.
Ja, just det. För det innebär ju att Tuve blir liksom inlåst, de blir landlocked där.
Precis.
Uppe.
Precis. Mm. Och då ville de ändå ha lite för detta.
Mm.
Så att de ville ha Syrhålas, alltså vinsädesavgift.
Mm.
Det är ett begrepp som jag...
Jag försökte ju när jag gick igenom ditt manus att ta reda på just vad vinsädesavgift eller vinsädestionde, men jag hittar fan inte mycket. Det finns några belägg i Riksarkivet och lite beskrivningar. Alltså tionde, det är ju den här att man betalar en tiondel av sin skörd eller det man producerar på en gård till. Först var det till kyrkan och sen efter reformationen så var det 2/3 som gick till kronan och 1/3 till kyrkan. Men just det här vinsädesavgiften eller vinsädesavgiften Tillträdestiondet hade jag faktiskt inte hört överhuvudtaget tidigare.
Nej, det är ju kul, men här dyker det upp då. Mm. Det, och det är faktiskt in på 1900-talet då, så skulle den här avgiften betalas till Tuve fortsatt från Syrhåla.
Ja, så är det någon av våra lyssnare som vet vad det här vinsädes, eller som kan mer om vinsädestionde och vinsädesavgiften, så får ni jättegärna höra av er till mig eller till Martin. För vi är väldigt sugna på att veta mer om vinsädet alltså.
Så, något enklare då är ju kanske att Lundby också då ville ha lite pengar. Så de ville ha 150 riksdaler helt enkelt i betalning för att genomföra den här förändringen. Men det godkändes också, så att det blev så. Man skrev till kungen, var man tydligen tvungen att göra på den här tiden då för att få det godkänt. Men det verkar också ha varit en formsak, för det godkändes omgående.
Nej, men här hoppar vi ju ganska snabbt framåt i tiden till 1800-talet. Jag tänker vi kan väl ändå hålla oss kvar i lite mer flydda tider. Det hände ju spännande saker i Arendal även innan 1800-talet. Det finns bland annat ett gammalt gårdshus här i Arendal som du vill berätta lite mer om.
Ja, det här är ju en fascinerande historia. Vi kommer komma in på det här gårdshuset lite också längre fram här, tror jag. Men för det fanns faktiskt kvar tills inte allt för många år sedan. Eller väldigt nyligen alltså. Men om vi tar det från början, så är det ju så att från namnet Arendal för det första är känt sedan 1200-talet. Men det är så att ända sedan 1529 så kan man också följa listan av ägare för Arendals gård, som då var en adlig gård. Mm. Det här är också lite snårigt, för det finns ju olika namn för adliga gårdar. Det kan vara en herrgård eller ett säteri eller stamgård som det kallas här. Jag har försökt reda ut skillnaden och det är lite snårigt tycker jag. Mm.
Ja, nej, jag ska absolut inte ens försöka ge mig in på skillnaden mellan olika typer av adels- eller frälsegårdar och vad de kallas.
Det begrepp som du sa där, precis. Ja. Men i alla fall Arendals stamgård har man kallat detta, och det är alltså en gammal adlig gård då, från där det finns namn, man kan följa namnen på ägare sedan 1529.
Och visst är det så att även, precis som vi pratade om i avsnittet om Gårdsten, där man kunde se Gårdstens gamla gästgiveri längs med motorvägen, hur det liksom finns på Google Maps. Och sen försvinner från Google Maps. Visst är det på samma sätt med det här huset?
Precis. Alltså det är så att 2019 då hade jag ju... Frågan är om jag hade börjat tänka att det skulle bli en bok då, mitt projekt. Men jag höll i alla fall
du hade på. Du hade ett projekt,
hade ett projekt
på gång.
Precis, ja. Och jag skrev på min blogg och så här om gränsvandringar på Hisingen och så. Mm. Men då i alla fall så hittade jag både på Eniros och Googles kartor, och så kunde man se det här huset. Mm. Och då tänkte jag att jag var tvungen att åka dit för att se om det fanns kvar. För jag hade också då hittat en GP-artikel från 2017. Då är det en bebyggelseantikvarie, Jonas Karlsson, som skriver i en kulturdebattartikel. Där han då varnar för att de sista resterna av den gamla badorten, det ska vi komma in på sen också, Arendal håller på att sprängas bort.
Mycket grejer, många spår som många trådar i, många bollar i luften.
Men i den artikeln så nämner han ju också det gamla gårdshuset och varnar för att det snart kommer att rivas. Mm. Och ja, 2 år efter att han skrev den artikeln då, så fanns fortfarande huset ändå kvar på Googles Veniros kartor.
Och då tänkte du att du skulle åka dit?
Ja,
men
då var det ju rivet. Så att jag kom liksom upp på det Arendalsberget norrifrån. Och då, när man klättrar upp från norra sidan av berget, så är det ju så pass högt berg ändå, så man ser liksom inte annat än att det ser ut som ett berg där skogen och allt är intakt. Mm. Men sen när man kommer över sluttningen då, så ser man ju att där har ju industrin tagit över och sprängt bort stora delar av berget, och redan då var alltså det här gamla gårdshuset bortsprängt.
Ja. Men man kan ändå, även om man inte vet var det låg, så kan man ändå på något sätt med hjälp av gatunamn på olika sätt lista ut det.
Ja, det är ju nämligen så att Stamgårdsvägen är fortfarande namnet på den lilla vägstump då som går upp från Oljevägen, som ju mer kanske talar om området används till idag.
Lite mer nutida namn känns det som.
Precis, men Stamgårdsvägen finns kvar som vägnamn, och om man hittar den vägen på kartan då som heter så är det helt enkelt så att det här huset låg precis vid den vägstumpens ände. Mm. Så är det.
Ja, men den här gården har ju varit, alltså långt innan den rivs och långt innan 1800-talet, så har ju den gården varit i händelserna centrum 1700-talet till exempel.
Mm. Precis, den ligger ju lite strategiskt till för att vara i centrum på 1700-talet får man ju säga. Ja, det är ju helt enkelt så att precis nedanför Arendalsgård, alltså rakt söderut ut i älven, så kommer man ju då till Nya Älvsborgs fästning helt enkelt.
Då är vi på Kyrkogårdsholmen där man då bygger på mitten på 1600-talet. Bygger där försvaret Skansen för att försvara Göteborg. Och det får ju betydelse i början på 1700-talet.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Den Skansen förresten är också bevarad i ett vägnamn här. Det är Arendals Skans, heter ju faktiskt en väg.
Ja. Nej, men jag har inte riktigt kommit hit till Kungar och Krig. Jag är fortfarande harvar i slutet på 1600-talet. Men jag har ändå en plan för att jag ganska snart, inom åtminstone kanske 2 månader, ska börja med Stora Nordiska Kriget. För det är ju det kriget som Sverige dras in i 1700 när Karl XII fortfarande är svensk regent. Och sen så rasar ju det kriget fram till 1721. Så det är ju jättelångt. Det är ju liksom över 2 decennier som Sverige är i krig med Polen, med Ryssland framförallt i början där, när den svenska armén förlorar slaget i Poltava 1709. Och sen 1719 då är ju Karl XII dött i Norge. Och då passar danskarna och norrmännen på att anfalla Sverige. Och bland annat så tar man ju Karlshamns fästning ute på Marstrand och så försöker man göra en attack mot Nya Älvsborg 1719. Och det är ju ett avsnitt som kommer att vara, att bara den händelsen kommer ju vara ett enskilt avsnitt i Kungar och Krig. Så det kommer att komma så småningom till er hugade lyssnare som också lyssnar på Kungar och Krig, så kommer jag att prata om just den händelsen. Men finns det något mer vi ska säga just om 1700-talet innan vi går in i 1800-talet och Arendal, tycker du?
Ja, men vi släpper 1719 här då.
För jag tänker
det blir för långt stickspår.
Vi kör det i Kungar och Krig. Där kan man garanterat föra mer om anfallet mot Nya Älvsborg 1719.
Precis. Men däremot, så även om vi släpper just händelserna precis då, så ska vi ändå hålla kvar lite vid närheten till Nya Älvsborgs fästning.
Mm.
För det kommer ju spela fortsatt roll. För det är ju som vi väl sa här förut då också, att gården blev ett så kallat gästgiveri, som jag väl uttalade, men...
Ja, alltså jag säger ju gästgiveri också. Och det är så jag har sagt jämt, men du tänker att man ska säga något annat? Gästskiveri eller...
Nej, men alltså det finns ju ett äldre uttal, gästgiveri.
Jag har det med så. Ja, nej,
alltså
herregud.
På samma sätt som man är inte västgöt utan västgöte.
Nej, jag skulle aldrig säga gästgiveri.
Men, nej,
vi säger gästgiveri tycker jag.
Det finns ett sånt äldre uttal, men
vi är mer moderna och du är dessutom språklärare, så att jag tänker att du har rätten att du har tolkningsföreträde i det här läget.
Det.
Men gården hade blivit ett gästgiveri.
Ja. Men en lite udda bisyssla då, för då var det ju så att det här var liksom den väg som, alltså via den här gården som man tog när man skulle till fästningen med fångar då, för sen blev ju fästningen också ett fängelse.
Just så, det har du alldeles rätt i.
Så då var det ju så att på vägen dit så samlade man de här fångarna i källaren helt enkelt i det här gårdshuset.
Alltså det är så intressant att du säger det, just nu när du säger det så, men ja, det är klart, det är ju den närmsta vägen att ta sig till Kyrkogårdsholmen, det är ju givetvis att ta sig ut på Hisingen, för det ligger ju svinnära. Alltså jag som fastlandsbo tänker ju alltid liksom att det är från det hållet man kommer, när man till exempel ska till, alltså var helst man ska, alltså även om man ska till Nya Älvsborg, men det är ju ut på Hisingen, så är det ju, ja, men du är ett stenkast ifrån Nya Älvsborg när du är här ute på Hisingen, så det är självklart att man tar den vägen. Jag har inte reflekterat över det innan, men det är intressant att du nämner det.
Precis, så att det var ju då precis som vi konstaterade här, den närmaste vägen dit, och då fick de här strafffångarna helt enkelt göra tillfälligt uppehåll i källaren på det gamla gårdshuset då, innan de togs vidare till fängelset. Men det är vi väl framme då kanske också på 1800-talet.
Och andra halvan av 1800-talet, för då sker det en hel del spännande saker just här i Arendal.
Precis, det tar ju fart då. Alltså 1866 kan vi ange som exakt årtal då också när fängelseverksamheten upphör. För det är ju någonstans starten på någonting annat då, och något helt annat. För då är det ju en annan typ av gäster än fångar som söker sig till Arendal.
De flyttar oss egentligen liksom från ena änden av den sociala skalan upp till den andra änden av den sociala skalan, nästan.
Man kan säga det, absolut. Det är ju nämligen så att då blir Arendal en badort helt enkelt. Och en ganska fin sådan, alltså för verkligen societén. Alltså det är det fina folket som kommer hit. Och idag så finns det ju då inte så mycket spår kvar av den tiden, men det finns ju, även om det här gamla gårdshuset som vi nämnde då inte är kvar, så finns det faktiskt en gammal sån här villa som heter just Villa Arendal.
Mm.
Som är väldigt nära där vi sitter nu. Det är precis vid Oljevägen. Mm. Så kan man se det gamla gula huset. Om man kör bilen där på vägen så ser man det faktiskt från vägen.
Kan man se det på Google Maps, tror du?
Ja, det borde måste man ju kunna. För då, det här står ju kvar.
Alltså. Ja, men då lägger vi upp bilder på det, om inte annat, så att folk får se det på... På vårt Instagram-konto som heter Gator och Torg i Göteborg. Det har jag inte sagt. Sen har du golfbanan. Jag vet att vi nämnde det när vi gjorde ett avsnitt om Hovås golfbana för säkert 2,5 år sedan. Men då var vi tvungna att prata om golfbanan här ute på Hisingen också. Mm. För den ligger ju här, eller låg här ute i Arendal.
Just det. Det ligger ju en golfbana inte så långt härifrån nu också.
Ja, men det är väl inte men samma det, golfbana?
Nej, det är inte samma. Nej. Och den ligger ju inte heller i Arendal. Nej, det är Torsland. Utan bara i Torsland. Mm. Men det är inte så långt härifrån. Men precis.
Ja, men du brukar vara jävligt noga med gränsen, Martin. Så jag tänkte att det var noga och inte var slarva här,
nej,
faktiskt.
Det är helt riktigt. Nej, men för det, som sagt, alltså det här var en societetsperiod i Arendals historia. Alltså där det var ganska rikt folk helt enkelt som hängde här. Och ett bra exempel på det är väl just att faktiskt Sveriges första golfbana anlades här 1902. För det, i alla fall på den tiden, så var det ju kanske just folk som hade ganska gott ställt.
Ja, men herregud, det var ju en väldigt nyintroducerad idrott eller sport i Sverige i början på 1900-talet. Och det är klart att det var för societeten. Och Victor Zetterberg, mannen bakom den här golfbanan och även med och bildade Göteborgs golfklubb och Svenska Golfförbundet, fått en gata uppkallad efter sig här på Hisingen.
Precis, och den är ju då, även om den inte ligger i Arendal, så är det då inte långt därifrån, för den gatan ligger ju vid den nuvarande golfbanan, alltså på andra sidan Torslandaviken helt enkelt. Där finns det ju något som heter Skeppstadsholmen, där det också är en liten småbåtshamn. Alltså där kan man på något sätt få en känsla kanske av hur Arendal var på den här tiden fortfarande. Det är liksom en liten idyllisk plats sparad där som ändå ligger väldigt nära det industriområde som Arendal nu har kommit att bli.
Men du visar ju det för mig på karta och på flygfoten, och det är ju, ligger ju där lite som ett reservat nästan i anslutning direkt till hela det här industriområdet. Det ska vara superintressant att ta sig ner dit för tillfälle. Ska nog inte cykla ner dit nu när det är mörk november. Jag väntar nog till sommaren innan jag tar mig dit. Du har ju använt en massa olika böcker för det här. Bland annat en bok som heter Glimtar från gamla Arendal från 1963 av Lars Nyström. Mm. Vad har han att berätta? Vad har han att visa?
Jo, men det, och då kan jag också tipsa att den boken finns på biblioteket att låna, så den är enkel att få tag på där. Även om det kan vara svårt att få tag på den på annat sätt kanske, så biblioteket rekommenderas.
Verkligen.
Och där finns också massa fina bilder då som visar inte minst den här Villa Arendal som vi nämnde, men också massor av de här andra villorna som faktiskt fanns här då på den tiden. Alltså sommarhus helt enkelt som byggdes upp. Men det är också så att det som är väldigt fascinerande tycker jag, att när han skrev den här boken 1963 så bodde alltså i det här gårdshuset fortfarande en kvinna som heter Davida Karlsson, född 1890. Hon kallades då för Grand Old Lady i Arendal. Och hennes far hade alltså varit med på den tiden som gården var gästgiveri. Så det är ju lite fascinerande då att på 60-talet så bodde hon fortfarande i det här huset.
Ja, det är inte så långa steg för att komma ganska långt tillbaka i historien när man tänker på det sättet. Liksom. Nej, för 60-talet känns ju inte superlänge sedan, och bara genom det så hoppar vi liksom tillbaka till sent 1800-tal, alltså sekelskiftet 1800-1900.
Och det ska vi säga med att på 1870-talet då, det berättar också Lars Nyström, så byggdes det här huset ut med en våning, så det blev ett tvåvåningshus med en glasveranda, och man började då hyra ut den här övervåningen till sommargäster.
Mm.
Så att det, från början så var det ju så att det folk som sökte sig hit byggde sina egna villor. Mm. Det hade de råd med helt enkelt, eftersom det var rikt folk som sagt. Men sen så blev det ju också mer och mer ett sommar, alltså tillhåll för folk också som kom och hyrde in sig bland annat i gårdshuset, men sen byggdes det också ett pensionat och ett hotell och det blev ja, men det är ju, alltså, sommarställe.
Det, liksom. Det är ju inte ovanligt att det sker där sent 1800-tal med olika platser som har liksom anslutning till vattnet, för det är ju då som den här idén om just att man har den typen av ja, men sommarhus och liknande i anslutning till vattnet. Och inte sällan så tar man ju sig dit med båt på olika sätt. För det är ju det sättet som man transporterar sig. Visst, järnvägen har ju byggts ut, men det finns ju inga järnvägar till de här ställena. Så fanns det båtar liksom ut för att ta sig ut hit också ja, för de fina folket?
Det gjorde ju det. Alltså, reguljär trafik med ångbåt till och från stan gjorde ju då att det var smidigt och snabbt att ta sig över. Så att, ja, det... Det blev liksom stadens badort på andra sidan älven, kan man säga.
Och sen så kommer första världskriget och därefter så är det nästan slut för det här semesterparadiset, eller sommarparadiset.
Ja, i alla fall Nyström beskriver då i den här boken som vi sa att han skriver så här att den svåra depressionen efter första världskriget ledde då till att många sommarvillor lämnades övergivna. Så att det var inte helt slutet kanske på den här badortstiden, men det var liksom ändå början till slutet. Sen så beskriver han ändå hur 1927 i det här hotellet som hade funnits då, som hade varit övergivet då under ett antal år, så öppnas det ändå ett café igen och ett bageri. Och, ja, det är liksom inte helt slut med badortstiden, men det är ändå...
Men det är de sista dödsryckningarna där på 20-tidigt 30-tal kanske. För vad är det som händer sen när vi kommer in på mitten av 1900-talet och sen andra halvan av 1900-talet?
Ja, sen kommer väl kanske den förändring som ju inte bara sker här, utan det är ju hela södra delen av Hisingen. Alltså industrialismen kommer ju helt enkelt. Ja.
Den letar sig hela vägen ut hit till Hisingens södra älvstrand.
Ja, men precis. Och det gör ju också, alltså i och för sig så är det även innan det, så jag har också ett skönt citat här vi läser från Nyström, hur han beskriver då, alltså att fjordens förr så klara böljor blev allt brunare ju mer staden växte och till havet skänkte sitt avlopp. Baden var inte längre lockande, villorna blev tomma och samhället fick leva på minnen från fornstora dagar.
Ja, det är vackert alltså. Det är en formuleringsglädje som man ju avundas nästan.
Ja.
Och det är också så målande någonstans, som beskrivning av hur man uppfattar den här förändringen av den här delen av Hisingen. För det som kommer nu, det är ju, vi skulle kunna beskriva som varvsepoken och hur viktig den blir för Arendal.
Ja, men det är ju så. Och då är det ju, vi är framme nu i slutet av 50-talet då, när alltså Götaverken är det ju som sätter igång arbetet då med ett nytt varv här i Arendal. Det är, även här har jag hittat två små skrifter på biblioteket faktiskt som beskriver, de är ganska snarlika, har också snarlika titlar. Den ena heter Arendalsvarvet, ett varv byggt på nya idéer. Och den andra, Arendalsvarvet, en idé och dess förverkligande.
Känner ni nu hur det suger till att ni vill låna de här två skrifterna? En idé och dess förverkligande, Arendalsvarvet. Fan vad det är en riktig klatschig titel alltså.
Och det som beskrivs då är den så kallade Arendalsprincipen. Mm. Och jag ska väl erkänna att det här är ju kanske inte riktigt mitt expertområde, så även om jag har läst det här nu så ska jag inte ge mig in det kanske på detaljnivå i den här
Arendalsprincipen. Nej.
Men hur som helst så kan man ändå kanske sammanfatta det som då att det, eller jag citerar från de här böckerna, att det som krävs för den här principen är en lång och relativt smal landremsa i rät vinkel mot en kort strandfront. Och har man tillgång till det då, vilket man kunde få här, så kan man alltså bygga båtarna inomhus i stor utsträckning. Och då med en ny metod som gjorde att man kunde bygga på halva tiden.
Mm.
Så det gamla Götaverken ägnar sig från och med då bara åt reparation. Det här man bygger de nya båtarna. Och det gör ju förstås då att hela området för alltid förändras fullständigt.
Mm. Ja, men där är det superintressant att titta just på flygfoton. Det finns ju den här kartbild.com som jag ofta använder mig av. Och där finns det ett flygfoto från 1960 och från 1975, och sen finns det även nyare. Men där kan man ju så tydligt se att 1960 så det har hänt lite, det har börjat lite grann. Och tittar man på äldre kartor så ser man att då är det ju ingenting här ute. Men det är lite småbebyggelse, lite de här villorna. Men sen så förändras ju allt. Och framförallt det där att Hisingen någonstans växer ut i älven. Att Hisingen tar av vattnet för att liksom utvidga sig, för att varvet behöver expandera. Tycker jag är oerhört intressant.
Ja, men absolut. Och det finns ju också ganska mycket bilder i de här böckerna då som visar just hur man sprängde berg och fyllde igen vikarna och muddrade och höll på. Så att vi lägger väl ut lite bilder där vi kan se.
Ja, definitivt. Det måste vi verkligen göra. Ska vi säga något om strejken på Arendal? också. Det är väl kanske det som jag framförallt förknippar med Arendal som den gamla proggentusiast jag ändå är. Ja. Vad har du för liksom, relation till strejken på Arendal egentligen?
Nej, men det är ju samma, eller du kanske har lite mer då, vi får väl se sen. Men för min del så är det väl mest den här låten som är så pass klassisk, så den känner jag ju till, men egentligen så visste jag ju inte så mycket om själva strejken.
Nej, nu låten du syftar på det är Knutna Nävars gamla klassiska strejken på Arendal. Vi kan ju lägga in en liten snutt från den här.
Men nävarna knutna rusar de ut, inne står de tvekande kvar. Innanför gallergrinden tas de om hand av de köpta socialfascisterna. Och strejken drog ut på Arendal.
Och sen så skildras ju även strejken. Jag vet inte om du har sett Upp till kamp.
Jo, just det.
För
just
där
det.
Finns ju den strejken med. Och ganska, som jag har förstått det, realistiskt skildrad. För det som hände på Arendalsvarvet då. Och som leder till den här vilda strejken påhejade av då KFML. För KFML, alltså Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna. De har ju en idé om att länge lever de vilda strejkerna. Det är de genom de vilda strejkerna. Alltså de strejkerna som ligger utanför lagen och utanför kollektivavtal och så vidare. Som man kan förändra samhället. Och det som någonstans startar strejken på Arendal, det är ju att man går från veckolön, tror jag det, till månadslön. Just det. Att det sker en sån förändring. Och det skulle då innebära en lönesänkning i praktiken för arbetarna på Arendalsvarvet. Och sen blir det ju den här splittringen som så väl beskrivs, tycker jag, i Peter Birros Upp till kamp. Att det är dels ärrarna på golvet som då går i vildstrejk. Och sossarna i facket som då lite grann lierar sig med arbetsgivarna och vill införa den här förändringen. Och hur man då skildrar hur sossarna och facket då har lierat sig med arbetsgivaren och med makten. Givetvis en väldigt partisk skildring, och ännu mer partisk är ju Knutna Nävars låt från 1970-talet. Men även den här varvsindustrin som är så framgångsrik, den har ju ett slut. Och den har vi ju pratat om i både avsnittet om Eriksberg och avsnittet om Lindholmen. Och det drabbar ju även Arendal, tänker jag.
Alltså är det 1989 då, så byggs det sista fartyget i en isbrytare som heter Orden.
Mm.
Så då är den epoken slut. Men det är klart att industriepoken var ju inte slut med det.
Nej, det är ju det som fortfarande präglar Arendal i väldigt stor utsträckning med oljehamnen och det som vi har längre ut här. Men det här gamla gårdshuset som du var och letade efter här runt 2019 i ditt projekt, det finns ju lite mer att berätta om det ändå. Det stod ju kvar väldigt länge trots att det byggdes industrier runt omkring och industrin expanderade.
Ja, men det gjorde ju det. Jag blev ju som sagt nyfiken på det här huset då när jag började läsa på lite mer om det här för ett antal år sedan. Och den här artikeln jag nämnde förut då med, som bebyggelseantikvarie Jonas Karlsson skrev, där han oroade sig för hur det skulle gå med huset 2017. I den artikeln så beskriver han då hur faktiskt Bandidos hade haft det här huset som sitt högkvarter i cirka 15 års tid i alla fall. Och det verkar helt enkelt gå till så att det finns också en artikel i Expressen som jag har hittat och man kan läsa ännu mer om det här. Den artikeln heter Forne gängprofilens miljonaffär med Göteborgs kommun. Den är från januari 2017. För det var så att kommunen köpte tillbaka huset då.
Ja.
Men då hade man alltså lyckats sälja det billigt 15 år tidigare till någon person som sen hade gjort det till Bandidos tillhåll. Och då byggt om och förvanskat det här huset så att det inget var så likt. Men det var ju ändå så då att det köptes tillbaka så att man hade ju kanske kunnat rädda det som räddas kunde.
Mm.
Men istället så har det alltså jämnats med marken.
Ja, och det är så som händer med gamla hus ibland. Det är tråkigt när man har ett intresse av liksom gamla grejer så som du och jag har. Men nu har vi då liksom under en dryg halvtimme här tagit oss igenom Arendals historia från enklaven som bytte socken i gränsområdet mellan Sverige och Norge via en semesteridyll och golfbanor och de första varven och det som sen växer fram med ytterhamnar och oljehamnar. Och vad är Arendal idag egentligen?
Ja du, alltså man kan väl säga när vi har kommit hit nu så här lite på kvällstiden, det är ganska mörkt, så känns det ju ganska ogästvänligt alltså.
Jag är inte jättesugen på den här cykelvägen hem till Frölunda härifrån nu alltså, det ska jag ju ärligt säga.
Så man får väl säga att det här är väl ett ställe dit då om man nu jobbar här och är här på dagtid så lär man ju ha ett helt annat intryck än vad du och jag har.
Så är det givetvis.
Men det är ju en plats dit det inte finns någon större poäng att ta sig på kvällen.
Det som finns är ju det som vi nämnde tidigare, alltså Arkens spa-konferens som ju ligger oerhört märkligt till, måste man ändå säga.
Sant, men det ska vi förstås inte glömma att nämna här. Ja. Det finns ju ändå, och det är ju en gigantisk konferensanläggning. Ja. Alltså, du har berättat att du hade varit där vid
Jag har varit med facket en gång på en sån 2-dagars utbildning. Mm. Du var där med Skolverket vid något tillfälle när de nya kursplanerna skulle...
Ja, när det kom precis 2011 då, så kom jag till ett nytt betygssystem. Och då hade Skolverket hyrt in den, alla stans gymnasielärare då var där. Jag minns det som den största konferensanläggningen.
Det är ju en gigantisk konferensanläggning, och så därtill så finns det ju ett hotell och även en spa-avdelning som jag faktiskt kan rekommendera. Det är en väldigt trevlig spa-anläggning med utomhuspooler som, ja visst, det ligger lite udda till. Men
det är ändå så, för du säger att bad och spa, för de, jag var faktiskt inne och tittade på deras hemsida och de har ändå koll på sin historia.
De
skriver om Arendal som badort och att de tycker att de liksom för den traditionen
men det,
vidare.
Det är trevligt det med den typen av historiebruk någonstans när ett sånt ställe faktiskt ändå har lite koll på sin historia och försöker liksom där anknyta till historien. Vill du säga något om Volvo-museet också innan vi avslutar? Det ska ju flytta.
Skynda er dit får vi säga. Jag måste erkänna att jag inte riktigt har koll på vart det ska flytta, men än så länge ligger det här och 20 december kommer det stängas.
Det är inte många veckor kvar tills dess, så att, ska ni dit så skynda er. Mm. Annars får ni leta upp vart det ligger när det väl flyttar. Med det så är vi klara med Arendal för idag, och nu ska den här pizzerian dessutom stänga. De håller på att plocka upp sina sista grejer, så de är nog glada med att vi blir klara.
Som sagt, klockan 7 får man ta sig härifrån.
Ja, och sen får vi hoppas att det går en buss för dig den här gången härifrån, så du inte behöver ta taxi till fastlandssidan. Tack så mycket Martin Ahlstedt för att du var med idag igen.
Tack Mattias.
Och jag uppmanar er verkligen att titta in och köpa Martins bok. Vi länkar till någon webbshop på nätet i avsnittsbeskrivningen. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.